Nåd och frid vare med dig i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kom du Herre själv, förklara ordet ikväll på allas våra hjärtan. Och låt det bli till välsignelse och lycka för oss alla. Här ber vi om i ditt namn. Amen. Vår predikotext idag är liknelsen om de båda sönerna och är förklaringen över den av Jesus. Han sa den här liknelsen i stilla veckan på tisdagen. Den var riktad till överste prästerna och de skriftlärda, eller de äldste på tempelplatsen, uttalade han den efter att de hade ifrågasatt hans auktoritet. Dagen innan hade han ju tömt templet på alla säljare, som ni kanske minns. Och genom den här liknelsen så visar Jesus dem på deras andliga brister och att de behöver en frälsare och bli omvänd. För vi har en Gud som vi vet, som Paulus skriver, eller Petrus skriver, att som inte vill att någon enda ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och det kan man säga är temat för den här liknelsen av Jesus. Han säger, vad tänker ni om det här? En man hade två söner. Han gick till den första och sa, min son, gå och arbeta i vingården idag. Men jag vill inte, svara han. Men längre fram ångrar han sig och gick. Sen kom mannen till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja herre. Men han gick inte. Jesus började den här liknelsen med en helt vanlig fråga. Vad tänker ni om detta? Den var riktad till de judiska ledarna. Han försökte väcka deras intresse och få dem att engagera sig i det han kommer att säga. Den här metoden har Jesus använt tidigare vid flera andra tillfällen. Och det är ett bra sätt att undervisa på. Vad som följer på den här frågan, en väldigt enkel bild, en väldigt enkel liknelse. En man har två söner. Han har en fråga, han har en inbjudan till den båda. Inbjudan ser lika ut för den båda. På samma kärleksfulla sätt framställs inbjudan. Så fadern frågar de här pojkarna snällt om de vill jobba i vingården den här dagen. Trots att det blir tillfrågat på exakt samma sätt är deras reaktioner vilt skilda. Den första ger ett blankt nej. Jag vill inte. Ofta när jag var yngre var jag som den här sonen. Det hade ingen betydelse vad uppgifterna var där hemma. Så det intresserade mig inte. Men efter att jag har fått sitta en stund med dåligt samvete och med skuldkänslor ändrade jag mig och gick ändå till. Och min mamma brukar hjälpa mig ofta med att skynda på den här processen. För hon visste vad som fungerade på mig. Och det var inte heller roligt att möta pappas blick sen vid matbordet om man inte hade, om man hade suttit och latat sig medan de jobbade där ute. Pojken i vår text ändrar sig och går för att jobba, läser vi. Vad som fick honom att gå står inte i texten. Men du har ju säkert också varit där någon gång. Ibland var det för att inte såra pappa som man gick och som man ändrade sig. Och ibland för att ingen annan hjälpte honom. Och man tyckte synd om honom. Där han bara i all sin ensamhet. Det är inte alltid som vi syndar när vi tackar nej till en uppgift. Men det här verkar vara tydligt. Här är det tydligt att det är frågan om en synd som den här pojken gjorde. Han handlade i olydnad och i kärlekslöshet mot sin far. Han förväntades lyda. Vilket vi också gör vilket det också görs av oss många gånger. Och den här sonen inser sin synd, sin olydnad, ångrar sig och går för att jobba. Han ställer saken till rätta. Den andra sonen har en underbar respons på faderns inbjudan. Ja, Herre, det finns både vördnad och respekt i hans ord. Han lovar att gå och jobba. Allt är bra. Både respekt och ett löfte om att uppfylla. Men han går inte. Ju äldre jag har blivit har jag allt oftare gjort som den här andra sonen. Det är väldigt lätt att lova. Man vill så gärna hjälpa. Speciellt den man älskar och bryr sig om. Så ju närmare det står en, ju oftare har det orsak att bli besvikna på en. Jag har lovat allt för mycket genom dagarna som jag inte kunnat hålla. Ibland lovar man till och med saker som man vet att man inte kan hålla. På grund av att inte behöva göra personen som man lovade till ledsen. Jag vet inte om du har liknande erfarenheter. Jag vet inte om den här andra sonen var, modernt sagt, lite utbränd. Eller om han bara var en vanlig jucklare. Men han höll inte vad han lovade. Och det är ju sällan vi tänker på, när vi lovar något till någon, att besvikelsen blir dubbelt så stor om man sviker ett löfte man gett. Förutsatt att någon fortfarande tror på våra löften mera. Jesus fortsätter och säger: vem av de två gjorde faderns vilja? Det svarade den första. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen, tullindrivare och prostituerare ska gå före er in i Guds rike. Men nästa vers fortsätter han och säger: Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det, ångrade ni er inte ens senare och trodde på honom. När Jesus hade berättat liknelsen var det nu dags att se till att de judiska ledarna förstod betydelsen av den. Istället för att repetera frågan som han ställde i början, vad tänker ni om detta? Och ge dem en möjlighet att kommentera den här på olika sätt, så ställer han en ny fråga, en direkt fråga till dem. Vem av de här två gjorde faderns vilja? Ledarna svarade helt naturligt att det var den första sonen som handlade, kan vi säga, mera i enlighet med sin fars vilja. Varpå Jesus fortsätter och inskärper sanningen för de här ledarna. Han visar dem att nu är det de som inte har handlat som den första sonen, utan de har handlat som den andra. Han visar dem att de inte har handlat i enlighet med faderns vilja. Jesus säger dem sanningen, säger till dem: jag säger er sanningen, eller amen säger jag er, som det stod 98. Jesus använder det här uttrycket för när han ska säga något väldigt viktigt. Och det som följer här efter är något som är avsedda att få det här självupptagna ledare att stanna till, ta en rejäl funderare över deras relation till Gud. För sanningen är den, säger Jesus, att tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i himmelriket. Tullindrivare och prostituerade var förkastade och föraktade människor i Israel. De ansågs vara samhällets lägsta klass, kallades syndarna. De religiösa ansåg sig inte ha skyldighet till något som helst samröre med dem. De försökte inte heller nå dem och vinna dem tillbaka till förbundet. De behandlades som evigt förlorade. Vilken chock det måste ha varit för de här ledarna att få höra att det här avskummet hade för att det skulle gå före in i Guds rike före dem. Och med Guds rike avses här Guds nådarike, alltså familjen av alla troende på Jesus här i tiden. Vi ska lägga märke till att Jesus inte säger, använder de absolut starkaste orden, utan han säger före och lämnar deras omvändelse öppen. Guds rike var ännu öppet för dem. Vägen till Guds rike var öppen. Det fanns ändå rum för dem att göra bättring för dessa judiska ledare. Och i nästa vers säger Jesus att om de inte har omvänt sig. Han hänvisar dem till situationen som rådde när Johannes döparen döpte människor vid Jordan. Johannes kallade människorna till omvändelse och sa det till dem: bär då en sådan frukt som tillhör omvändelsen. Några av tullindrivarna och de prostituerade hade nämligen gjort det. De hade omvänt sig. Men väldigt få bland överste prästerna och ledarna hade gjort det. Livet som Johannes levde under lagen borde ha väckt deras, gett intryck på dem och väckt deras intresse. Speciellt för fariseerna som hade satt ett sånt liv i högt värde. Men det viktigaste är ju ändå vad han predikade. Hur han lade tonvikten på förlåtelsen i Jesus Kristus. Ni minns det står se Guds lam, att han säger se Guds lam som tar bort världens synd. Ledarna tog inte hänsyn till honom när han visade den rättfärdighetens väg. Tullindrivarna och de prostituerade gjorde det. Liksom den upproriska första sonen sa tullindrivarna och prostituerade först nej till Guds nådiga inbjudan. Men när de hörde Johannes predika om synd och nåd tog de emot, ångrade sig och gick till arbetet i vingården, i Herrens vingård. Och det liksom den väluppfostrade och respektfulla andra sonen verkade de judiska ledarna göra vad som var rätt i Guds ögon. Men skenet bedrar. Ledarna gick aldrig ut för att göra faderns arbete. Som Jesus sa en gång tidigare i Johannes 6, att detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. Ledarna ångrade sig inte vid Johannes predikan. De ångrade sig inte ens när de såg syndarnas ånger. Omvändelsen av syndarna borde ha resulterat i att ledarna också ångrade sig. I den här tidpunkten hade de inte ännu gjort det. Och den här liknelsen var ännu ett försök i elfte timmen av Jesus att vinna dem tillbaka. Att få de judiska ledarna till ånger och tro på frälsaren. Jesus talade den här liknelsen till överste prästerna och de äldste. Vi här idag tillhör inte riktigt samma kategori som det. Vi är medlemmar i nådens rike. Men ibland kan även vi bete oss på ett liknande sätt som de judiska ledarna gjorde. De var självrättfärdiga. De hade heligare än du-inställningen. Och sen så brast de också i viljan att arbeta i Guds rike. Vilket vi också många gånger gör. Så visst behöver vi också ta oss tillvara att vi inte blir som dem. För när handlade du senast gentemot Gud som den första sonen? När syndade du medvetet senast? Var det igår? Eller har du gjort det redan idag? Men sedan genast ångrat dig efteråt, så gör vi kristna väldigt ofta. Och när syndade du senast som den andra sonen och gett fromma löften som inte hållit hela vägen? Inte bett så mycket som du velat, inte hållit andakterna eller forskat med bibelläsningen. Jag visst har du orsakat fly till korset och där be om förlåtelse och upprättelse. Där får du tillräkna dig full förlåtelse för alla dina överträdelser och tillkortakommanden. Men när du står där och är viss om att dina synder är fullt förlåtna, visst vet du då också att alla andras synder har också full betalning. Visst vet du att den förmån som du åtnjuter tillhör även dem som har sårat dig och gjort dig illa på något vis. Oberoende av hur stora dina synder som du har på ditt samvete är Herren din återlösare. Men även din broders och din systers, även din grövsta och mest upproriska förbrytarnas synder var på Jesus när han hängde på korset. Ge av det som du har fått. Du har fått syndernas förlåtelse för intet, helt gratis, utan något, ingenting har krävts av dig. Du har fått full förlåtelse. Så ge det också till dina medmänniskor, både dem som frågar och dem som inte vill veta av dig, både i din närhet och i världen. Andas förlåtelse och nåd istället för hat över jihadisterna och islamisterna när du talar med dina medmänniskor. Önska dem omvändelse istället för tortyr. Du får överlämna straffet och domen åt överheten och åt Gud. Och Guds nåd har inte blivit borttagen från oss, trots att vi inte levt i full förtröstan och överlåtelse hela tiden. Herren har gett i uppdrag för den helige ande att verka tro i oss på nytt och på nytt. Och som den första sonen får vi gå tillbaka till jobbet i vikgården igen och igen. Men vi kan också säga att det finns kanske en tredje son, en som säger ja, Herre, gå med lätta steg till jobbet i vingården. Den nya människa, den sonen, han älskar att göra Guds vilja. Inte för att han måste, utan snarare för att han vill. Detta kommer aldrig så länge vi är kvar på jorden att ske i fullhet eller perfekt. Nej, vi får vandra i Kristi förberedda gärningar och innesluta oss i Jesu perfekta liv. Och vi får fortfarande allt för ofta instämma med Paulus i dagens episteltext. Han säger, jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Vi får även innesluta oss i hans bön som han säger till sist här. Han har en fråga som han tar upp när han har konstaterat att ingenting gott bor i honom. Han säger, jag är arma människa. Vem ska rädda mig från den här dödens kropp? Vi får lik Paulus lyfta vår blick och säga, Gud vare tack. Jesus Kristus, genom honom ska jag bli frälst. Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud, och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir evigt saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.